Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag och det är långt ifrån första gången Stefan Wahlberg som jag säger de här orden. Det känns som att vi har gjort det här typ 200-300 gånger nu. Det börjar bli en vana.
Ja, några av våra lyssnare har ju även hört av sig och säga att vi låter som ett gammalt äkta par som gnabbas här ibland. Och det tycker jag är ett bevis för att vi i någon mening har blivit samkörda, ja.
Det är väl trevligt. Några andra som den här veckan inte har varit som ett gammalt giftpar, det är väl Bojan Djordjic, ex-fotbollsspelaren och numera Viaplay-experten och förbundskaptenen i fotboll, Janne Andersson. De var allt annat än ett giftpar, även om de trätade ordentligt häromdagen. Vad säger de efter spelet, efter den här fotbollslandskampen?
Till att börja med kan man väl säga att det är kanske just gifta par som brukar träta på det sättet när det så att säga proppen går. Det är kanske skillnaden mellan då vad man säger inom hemmet slutna väggar när man är irriterad på varandra, vad man säger i en direktsändning när man som Janne Andersson faktiskt representerar ett helt fotbollsintresserat lands befolkning. Och det råder väl ingen tvekan om, och det har han ju själv efterhand också tillstått, att han gick över alla anständighetsgränser man kan göra. Jag tyckte det var förskräckligt att höra.
Ja, det jag har tänkt mest på, det är sånt som vi ofta diskuterar på redaktionen och sånt som du och jag kan diskutera ibland när man käkar lunch och sådär. Jag menar, man måste ju som programledare här, Niklas Jide som var programledare i den här sändningen, någonstans måste ju han och även Bojan Djordjic och Fredrik Ljungberg som också stod där ha liksom tittarens bästa för ögonen, tycker jag. Och som tittare i den situationen när jag satt framför tvn och tittade, så vill ju jag höra vad Janne Andersson hade att säga om den här matchen. Jag måste säga att jag tycker det är ganska svagt programlederi av Niklas Jide här att låta det här bråket fortgå. Alltså hade jag stått där, så jag vet ju inte hur jag hade reagerat, men jag hade ju hoppats att jag, om jag var programledare, hade liksom gått in med tydlig hand, sagt att nu får du ha nog med det här. Janne, du är här för att berätta om matchen. Bojan, du är här för att vara analytiker. Du får gärna ställa frågor, men vi kan inte ha det så här. Vad säger du om det?
Det var ju faktiskt någon av de andra herrarna som bröt in ett par tillfällen och sa så här, nu tycker jag vi ska prata om fotboll här. Och det var ju lönlöst utifrån det tonläge som hade skruvats upp från framförallt Janne Anderssons sida, men jag menar även Bojan Djordjic var ju på ett eller annat sätt något...
Han var het också.
Så kan vi säga, precis så. Med viss rätt. I grund och botten, om vi nu ska prata om det här ur ett närmast journalistiskt perspektiv, så är det ju så att hans fråga, jag är ju verkligen ingen sportexpert eller fotbollsexpert, men under alla omständigheter så förstår jag att hans fråga utifrån ett strikt professionellt fotbollsperspektiv eller sakkunnigt fotbollsperspektiv var befogad, huruvida spelaren Jesper Karlsson hade fått spela för mycket eller för lite, framförallt under de senaste matcherna och så vidare. Och jag förstår att de som är intresserade av sånt här och som kan betydligt mycket mer än jag kan, intresserade av att få ett svar på varför, och inte en aggressiv motfråga, vem skulle jag då inte har låtit spela och så vidare. Det var liksom raljerande ungefär som här är det jag som är förbundskapten, här är jag som bestämmer allt och du ska inte komma med frågor. Det var i princip vad Janne Andersson sa också ju.
Ja, men och den första frågan var väl fullt rimlig. Janne Anderssons första svar, ja, inte så bra. Men det var sen jag kanske snarare tyckte att man som samtalsledare eller liksom programledare eller någon form av journalist där borde ha liksom försökt styra undan det här bråket lite grann. För att som tittare så lämnades man ju helt vind för våg att själv analysera matchen förutom. Man fick ju inga svar på Janne Andersson. Inga svar.
Naturligtvis är det så som du säger. Om man är liksom rationell och närmast lägger sig i kategorin att det är en informationsinhämtning.
Det är det ju.
Om det nu är det och inte en underhållning i den meningen som det tyvärr...
Matchen är ju underhållning.
Ja, naturligtvis. Va? Så landar man ju i den slutsatsen att en programledare ska liksom med fast och tydlig hand se till att man håller sig till temat. Sen vet alla, och nu pratar jag rent generellt och inte precis exakt om den här händelsen, att en upplösande konflikt i en direkt sändning mellan två högdjur kan ha ett värde som man som programledare möjligtvis ska låta fortgå. Om du tänker att motsvarande sak skulle ha hänt i en agendastudio hos SVT eller i en aktuell studio hos SVT, att två motsvarande högdjur från politikens eller näringslivets värld plötsligt röker ihop på det här sättet, så kan det finnas ett visst värde i att se att jaha, så här kan den börsvd:n bete sig, eller så här kan den här aktieexperten, aktieanalytiken eller för den delen statssekreteraren, statsrådet, vad det nu må vara. Det är liksom en ren, skulle kunna ses som en ren konsumentupplysning, om än med ett visst vad ska vi kalla det för, agitatoriskt värde. Så att det är alltid en svår fråga, men för all del, för de som är fotbollsintresserade så hade det naturligtvis varit mer intressant att lagt de här minuterna på att få en analys utav matchen.
Ja, men du, om vi ska flytta fokus då från
till juridik,
från en hallänning till en annan, från Janne Andersson till Anders Thornberg. Det var en fin övergång. Så är det ju så att polisen i veckan har fått skarp, hård kritik från Riksrevisionen, och då handlar det om en granskning som Riksrevisionen har gjort av de här så kallade särskilda händelserna som polisen ganska ofta använder sig av. Det är ju en ledningsform som man då använder vid händelser som den ordinarie polisverksamheten inte är anpassad för. Då leder man verksamheten i en särskild ordning och sen så omfördelar man resurser och kompetens som man då kan liksom mobilisera snabbt. Och enkelt beskrivet kan det ju vara så att vid terrorattentat eller någonting, till exempel Drottninggatan händelserna i Stockholm, så får man genom en sån här särskild händelse möjligheten att snabbt liksom plocka personal från andra områden och sådär. Det här menar ju Riksrevisionen, att ska man använda den här typen av ledningsform under längre perioder när man gör det, så är det snarare kontraproduktivt än fungerar bra, för att det leder till att man urholkar delar av Sverige och bara skjuter resurser till ett enda område. Ganska väntad kritik skulle jag säga ändå, Stefan, från Riksrevisionen. Det var ju det här de hade fått indikationer på och därför man har inledd en granskning. Vad säger du om rapporten?
Jag säger precis som den tidigare, eller numera, professor emeritus i polisforskning, Johannes Knutsson, sa. Allt annat än den här kritiken hade varit förvånande. Därför om man kan någonting om det här, så vet vi att den här då, som du beskriver, ledningsformen, som är alltså snarare ett administrativt organisatoriskt verktyg för särskilda situationer, har under de senaste åren börjat användas på ett sätt som, det är inte lagstiftat, utan det här är ju en intern organisatorisk möjlighet som ges, men man har börjat använda den i situationer där den då högst sannolikt inte var avsedd att användas, nämligen för längre tidsperioder med en mängd händelser som sker i kedja eller serie, och inte för en specifik händelse som ett statsbesök eller ett, som du själv nämnde, terrordåd eller så. Och det som jag själv har reagerat på genom åren är många gånger att frågor kring särskild händelse som organisatorisk ledningsform har besvarats av poliser på väldigt många nivåer, inte så att säga bara av inspektörer och kommissarier, utan även uppe på polismästarnivå, så att det är en väldigt användbar metod för att ändå öppna dammluckorna för att kunna få mer resurser. Och vän av ordning som vet att resurserna trots allt är ändliga inom även polisen, även om regeringen många gånger skjuter till extra miljarder som har försvunnit in i det svarta hålet, vet ju också att någonstans måste resurserna tas ifrån. Det är inte så att man skapar nya poliser eller polisarbetskrafter bara för att man startar en särskild händelse av en utredning eller av ett antal utredningar. Och det är ju det Riksrevisionen då kort och sammanfattningsvis konstaterar, att det dränerar övrig polisverksamhet på resurser i en sån omfattning att det kommer en obalans i hela polisväsendet som är irreparabelt, alltså om det ska fortsätta på det här sättet.
Alltså det jag tycker kanske nästan är allvarligast som framkommer i den här granskningsrapporten, och det tycker jag alltid är väldigt allvarligt när det framkommer i den här typen av granskningar, det är att man liksom kan visa på brister i det administrativa systemet som gör att det inte är möjligt att mäta effekten av särskilda händelser riktade mot grov brottslighet eller hur mycket mer kostnader som de här särskilda händelserna har genererat. Och jag menar, någonstans är det ju så att polisen måste ju ha tyckt någon gång någonstans att ja, men det här med särskilda händelser är bra, för då kan man liksom kyla ner en situation i Stockholm eller Malmö eller Göteborg där det skjuts mycket eller liknande, så använder vi oss av en sån här särskild händelse och sen så är vi extra operativa där, så kan vi tillsätta ännu mer personer. Men att man inte vet vad det kostar eller hur effektivt det har varit i förhållande till vad det har kostat, det är ju skandalöst för en myndighet som bara överröses med miljarder och mer miljarder årligen av våra svenska politiker.
Ja, alltså det här är ju den stora problembilden av polisväsendet generellt som har funnits i alla decennier som jag har varit med i den här matchen. Alltså att det Riksrevisionen här mycket tydligt och riktigt peka på att man, alltså från polismyndigheten, det är Sveriges största myndighet, kanske en av de som är mest framträdande och i någon mening i varje fall top of mind hos medborgarna. Alltså man alltså inte kan redogöra vare sig för det totala antalet särskilda händelser eller antalet särskilda händelser med inriktning mot grov brottslighet där man då från polisens sida börjat använda allt med. Eller ens för den kostnad, alltså den merkostnad som har varit för det. Man kan alltså inte göra en uppföljning, och det här vet alla, och det här är en sån här klassisk poliskritisk inställning som inte minst professorn Leif G.W. Persson har framfört genom år. Att polisen är urusel på att så där, utvärdera sig själv. De är lomhörda för kriminologiskt vetenskapliga utvärderingar och metoder beträffande operativt arbete och så vidare. Det vill säga, de kort och gott kan man säga att polisen, vi gör som vi alltid har gjort, och här ska ingen komma och tala om för oss hur man ska kunna använda vetenskapliga metoder, statistik eller någonting annat som har med uppföljning att göra för att utvärdera verksamheten för att kunna göra det bättre. Nu är jag lite hård, för att det har faktiskt kommit antydan till sånt här med en del interna revisorer och sådär genom åren. Men i stort sett så är jag inte det minsta förvånad över att Riksrevisionen konstaterar det här när det gäller de särskilda händelserna, för att vi har sett det gång efter gång genom åren, att polisen är dålig på att kunna redovisa vart till exempel resurser tar vägen, hur deras nya metoder har utfallit när det gäller effektivitet och resurser och resursfördelning och så vidare.
Anders Thornberg höll ju en presskonferens igår tisdag, samtidigt som alltså någon timme efter att den här granskningen hade rapporterats eller kommit ut från Riksrevisionen. Han vill inte svara på några frågor om det. Han vill inte svara på några frågor om vad som händer efter Mats Löfvings död. Jag tycker att man fortsatt kan ana en väldigt pressad rikspolischef. Det är väl inte bra att den här typen av saker kommer fram. Det gör ju inte att han framstår i bättre dagar än innan. Som vanligt, tror du att han sitter kvar, Stefan?
Lång tystnad först. Och lång tystnad igen. Jag har inget svar på den frågan. Och just det i sig, utifrån vad jag själv tror, indikerar att det inte är självklart att han kommer sitta sin förordnande tid ut som rikspolischef. Det är väldigt mycket för Anders Thornberg just nu. Den saken är helt klar, och på ett rent personligt plan så kan jag förstå att det är övermäktigt för honom att hantera allt som har hänt och allt som händer och kritik som kommer och berättigade krav på uppklaring som måste öka och en politisk press på att grova brott när det gäller gängkriminaliteten har skenat över alla gränser och är bland de värsta i Europa och så vidare. Det är inte roligt att vara rikspolischef under sådana här former. Å andra sidan, det är precis det som rikspolischefen har accepterat i en enrådighetsmyndighet. Han är ansvarig för polisens strategiska, taktiska och operativa verksamhet.
Ja, och ganska nyss, Stefan, när vi spelade in det här på onsdagen, så stod det klart att Borås tingsrätt frikänner den mycket kände försvarsadvokaten Björn Hurtig från åtalet om givande av muta. Han åtalades ju i slutet av sommaren, början av hösten förra året för att han påstods ha lämnat otillbörliga förmåner till en polisman. Det handlade bland annat om att han hade upplåtit en lokal i anslutning till advokatbyrån som den här polismannen då hade nyttjat. Det handlade om att han hade swishat den här polismannen från ett konto som tillhörde hans advokataktiebolag med några tusen lappar, och det handlade om att den här polismannen hade skickat ett sms eller någon form av något chattmeddelande till Björn Hurtig där man påstås ha haft någon affärsplan för något kommande projekt som man eventuellt skulle ha tillsammans. Nu står det klart att Borås tingsrätt avfärdar det här åtalet och konstaterar att de här påstådda förmånerna inte alls har varit förmåner då som Björn Hurtig har lämnat till den här polismannen, och han frikänns alltså helt. Vad ska man säga om den här domen som jag vet att du också har läst?
Att man kan ifrågasätta om det här åtalet överhuvudtaget borde ha väckts. Det är faktiskt en slutsats eller en fråga som i vart fall är berättigad att ställa i det här sammanhanget. Jag vet inte om det här kommer gå vidare till hovrätten. Det kan det göra till följd av ren prestige, eftersom det är två namnkunniga advokater inblandade. Den tilltalade en av Sveriges mer framstående brottmålsadvokater, och nämligen Björn Hurtig. Och hans i det här sammanhanget försvarare är advokatsamfundets före detta ordförande Bengt Ivarsson. Och den här åklagaren har tydligen då tyckt att de gärningar som tingsrätten inte anser är kriminaliserade borde leda till då ett straff för Björn Hurtig, och det hade då med stor sannolikhet renderat att han utslöts ur advokatsamfundet. Jag tycker också, utan att vara Björn Hurtigs försvarsadvokat här, att det är på sin plats att undertrycka att de här tusenlapparna som du pratar om faktiskt har täckning i att den här polismannen då har kunnat redovisa utlägg i något sammanhang på ett sådant banalt plan som en datakabel, har jag förstått, och dessutom berättigad och skälig resersättning för sånt som han har bekostat inom ramen för det här då pro bono-projektet, oskyldighetsprojektet, och att det ligger på den nivån, att det inte alls handlar om några svarta pengar eller någonting som han har blivit fått liksom stoppat på, ska jag säga, en mörk bakgård in i sin bakficka utav Hurtig, utan det har liksom varit fullt redovisningsbara pengar inom ett befintligt projekt där Björn Hurtigs advokatbyrå har varit en sponsor av det här ideella rättssäkerhetsgranskande projektet som oskyldighetsprojektet är. Därför så, jag vet inte, jag var från början, tror jag sagt i den här podden också, lite förvånad över det här åtalet. Kan jag tycka, även om man ska kunna ställa höga krav naturligtvis på, i det här fallet, en polisman som tar uppdrag åt den här typen av projekt. Men det gör ju inte Björn Hurtig till en bestickare i det här. Eller?
Nej, men om man ska vara lite å ena sidan och andra sidan, så är det ju trots allt så att om man bara tittar på det ur ett helikopterperspektiv ovanifrån, så har vi en försvarsadvokat, Björn Hurtig här, som har en advokatbyrå. Vi har en polis som är anställd av polismyndigheten som då får låna ett rum som liksom ligger i anslutning till den här advokatbyrån. Det har väl varit en diskussionsfråga. Har det här varit ett rum som har tillhört advokatbyrån? Har det funnits en egen ingång, eller har man liksom kunnat springa fritt mellan det här rummet och advokatbyrån? Det har ju funnits uppgifter om att den här polisen skulle ha befunnit sig vid vissa tillfällen i advokatbyråns fikarum och så vidare. Det tror jag till och med är bekräftat i förundersökningen. Sen kan man väl argumentera för att det är väl inget konstigt om han där hämtar fika kanske, men trots allt inte så vanligt med poliser som springer och hämtar fika på advokatkontor, va?
Nej, och där kan man naturligtvis diskutera lämpligheten i det här, även utifrån Björn Hurtigs perspektiv som brottmålsadvokat. Är det överhuvudtaget rimligt, lämpligt, skäligt att ha en polisman som springer in i en brottmålsbyrås lokaler, och att är det rimligt att han ska jobba inom ramen för det här projektet när han är polis och det finns att säga motsidiga intressen? Men det senare fallet är snarare som en skugga över polismannen, att han då kan tänka sig att ingå ett sånt här pro bono projekt rättssäkerhetsgranskande projekt som faktiskt i någon mening syftar till att granska även då sin egen arbetsgivares verksamhet. Så att det är ju känsligt och det är en lämpligt fråga, men det gör inte att det här är kriminaliserat, och det är där jag tycker att man ska landa i som slutsats. Och det gör ju tingsrätten också.
Absolut, och man kan väl säga det att det tingsrätten konstaterar är ju att liksom den här hyran för det här rummet då som den här polisen har disponerat någon gång då och då för sitt arbete med det här projektet, den har ju betalts av Björn Hurtigs advokatbyrå. Och då anser tingsrätten i enlighet med Björn Hurtig och hans försvars resonemang att det här liksom att de betalar hyran för den är en del av advokatbyråns sponsring av det här projektet. Detsamma gäller ju då för de här utläggen och reseersättningen, att det är en form av sponsring. Men ska man återigen ta helikopterperspektivet, så nu låter det som att det här är en isolerad händelse, men viktigt att ha med sig är ju att polisen, den här polismannen, ytterligare en polis och en biträdande jurist som arbetar för Björn Hurtigs byrå döms ju för andra brott. Den här polismannen då som har suttit på det här rummet och fått betalt för de här utläggen och så, han har ju, ska man ju veta då, nu dömts för tjänstefel för att han bland annat i en pågående mordutredning höll ett förhör i det här rummet, trots att han överhuvudtaget inte ens var inblandad i den här utredningen. Och det här förhöret hölls ju då med ett nyckelvittne utan att det hade liksom påkallats av åklagaren eller att åklagaren överhuvudtaget hade kännedom om att det här förhöret skulle hållas. Så att jag menar, det finns ju många andra omständigheter. Absolut. I det här målet som gör att man kanske förstår att en åklagare när man tittar på det här börjar ana oråd. Sen står det ju otvivelaktigt klart här att Björn Hurtig inte skyldig till något brott.
Ja, men det är väl lite vad jag sa, att alltså polismannens agerande i det här, och det är både olämpliga som kan diskutera, eller det lämpligheten av det som kan diskuteras, men också då som du mycket riktigt påpekar, det straffrättsliga inslaget är att en polisman gör så här. Det faller på annan planhalva i den här diskussionen. Jag tycker för transparensens skull, jag vill också säga det, alltså jag har ju många år känt Björn Hurtig bara rent professionellt genom mitt eget arbete i den här världen, så jag har ingen sån privata koppling, då hade jag inte velat prata om det här överhuvudtaget. Men jag tycker att det är värt att säga att Björn Hurtig under alla år har varit en stor slagskämpe för rättssäkerhetsfrågor och agerat både inom sin advokatverksamhet för detta, men även då i den så kallade allmänna debatten pratat om bevisvärderingsfrågor, rättssäkerhetsfrågor och liknande på ett sätt som är i det här sammanhanget relevant så tillvida att det inte är konstigt att han har startat ett sånt här ideellt projekt. Så det tycker jag är värt att undersöka. Det är liksom ingen konstruktion det här för att kunna komma åt specifik kunskap eller snarare information på ett otillbörligt sätt. Utan att det finns uppriktiga och ärliga avsikter bakom det här projektet, det tvivlar ju i varje fall inte jag på utifrån det jag sett av Björn Hurtigs verksamhet tidigare.
Han sa ju själv till Dagens Juridik i samband med att det här åtalet väcktes att det här är en hämnd från åklagaren för oskyldighetsprojektet. Och han pratade ju innan huvudförhandlingen här för några månader sedan om att han hade planer på att genstämma åklagaren och sådär. Jag pratade med hans försvarare Bengt Ivarsson idag efter att domen hade fallit och sa Bengt till mig att de har bara haft ett kort samtal här efter att den friande domen följd. De har inte diskuterat sådana saker, men att de ska sätta sig ner och diskutera eventuella JO-anmälningar eller sådär. Och Bengt underströk också att det här var ett åtal som aldrig borde ha väckts överhuvudtaget.
Jaha, ja, det sista kände jag inte till. Det var väl nästan mina egna ord, va, i inledningen här, att man kan ifrågasätta om det här är ett åtal som borde ha väckts. Däremot så menar jag inte då att det skulle vara fråga om ett obefogat åtal, att åklagaren skulle ha gått över gränser i den meningen, utan snarare om det var rimligt ur en mer allmän synvinkel att åtala för det här. Men den totala bild som du då så förtjänstfullt ger ur ett helikopterperspektiv har ju också resulterat i att andra delar av det här åtalet har resulterat i fällande domar för andra inblandade. Så för all del, alltså jag förstår att helheten på ett eller annat sätt kan sticka i ögonen, och när man ändå sitter där med material som är utrett och klart och så vidare, så tycker väl åklagaren då att det här skulle kunna, det är ändå bedömningsfrågor vad som får vara en otillbörlig förmån hit eller dit, men det är ju på den nivån att man kanske då tycker att hellre frian fälla redan i åtalsbeslutet, om jag uttrycker mig på det sättet. Sen vet vi ännu inte om det här kommer att hamna i hovrätten, som jag också sa från början.
Det skulle inte förvåna mig om åklagaren överklagar. Det brukar ju bli så. Men vi får väl se helt enkelt, Stefan. Om man är intresserad så kan man gå in och läsa någon av våra artiklar i ämnet på Dagens Juridik. Kanske ta del av någon dom eller liknande och bilda sig en egen uppfattning. Nu tänker jag att vi ska slänga på en trailer, Stefan, och sen så ska vi gå över till ett helt annat ämne, och det ska handla om terrorister eller misstänkta sådana som uppehåller sig i Sverige. Ja, för den senaste tiden så har jag faktiskt skrivit en hel del artiklar som handlar om beslut från Stockholms tingsrätt, för de som hanterar den här typen av mål, där säkerhetspolisen får rätt att bestämma att ett antal personer måste uppehålla sig inom en viss kommun i Sverige. De har så kallad anmälningsplikt, så de måste anmäla sig x antal dagar i veckan vid en polisstation i den här lokala kommunen, och de får liksom inte lämna den kommunen, och det är på grund av att det påstås finnas en risk för att de skulle begå terrorbrott eller andra brott mot Sveriges säkerhet. De har fått utvisningsbeslut riktade mot sig, eller vad man ska säga, de är dömda till utvisning, men det går inte att verkställa utvisningen av dem, så då måste man uppehålla dem i Sverige, men de får inte lämna den här specifika kommunen. Jag kan ju tycka att det inte alltid är helt lätt att förstå varför man gör så här, Stefan, och därför har vi ju dig här som kan få förklara för våra lyssnare varför det går till på det här sättet. För jag tänker att om man är en person som skulle eventuellt kunna begå terrorbrott, är man mindre farlig för att man uppehåller sig i Uppsala än i Göteborg till exempel?
Nej, men alltså, om vi börjar i grunden, det här förpliktigar, hörde jag, oj. Men om vi börjar i grund och botten, så har vi, om vi börjar allra längst ner, så kan man säga det finns ingen ovillkorlig rätt att varken få komma in i Sverige eller att få uppehålla sig i Sverige för en person som inte är svensk medborgare.
Eller EU-medborgare.
Nej, det finns ingen ovillkorlig rätt för alla EU-medborgare heller. Man kan utvisas ifrån Sverige och avvisas som EU-medborgare också. Avvisas vid gränsen och utvisas senare. Det kan man absolut göra. Men du har en större rätt om du är EU-medborgare, så kan vi säga. Men av detta följer då att vi har en del, jag vill inte kalla den för extraordinär lagstiftning, men det är i varje fall undantagslagstiftning låter fel. Men det är lagstiftning som används under väldigt särskilda omständigheter, så kan man säga. Och vi har dels har vi lagen om särskild utlänningskontroll, och sen så har vi då den här lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Det låter ju som två lagar som är väldigt lika varandra och till viss del överlappar de varandra. Men den tar sikte på sådana här situationer där människor som inte är svenska medborgare kan då redan på ett stadium där det inte ens går att åtala för förberedelse eller stämpling till ett brott, utan det ska finnas en risk för att personen begår då ett mycket allvarligt brott, till exempel ett terroristbrott, va? Så kan man då besluta om att den personen ska inte få vara kvar i Sverige. Och ytterst så är det naturligtvis som ska prövas av domstol, men det är ju säkerhetspolisen som är även formell part i de här sammanhangen. Säkerhetspolisen gör en bedömning att en viss människa löper risk att begå till exempel ett terrorbrott, säger vi, och han ska därför utvisas ifrån Sverige. I det här fallet, eller ett par av de här fallen, så är det ju då så att utvisning kan inte ske i praktiken, alltså verkställighet går inte att genomföra till följd av att det handlar om utvisning till länder som kanske inte tar emot sina egna medborgare, eller till länder som kommer att avrätta sina egna medborgare, eller av andra skäl är det otänkbart att Sverige, så att säga, rent fysiskt lämnar ut en människa dit. Och då måste man, tycker då lagstiftaren, kunna ha kontroll på personen i fråga. Och då har vi stiftat de här lagarna som då ger möjlighet ytterst till, alltså, förvar, att ta människor i förvar, vilket kan diskuteras ut perspektiv av mänskliga rättigheter när du inte är dömd för brott och ändå får sitta i då låst utrymme. En lättare form av det som då kan tillämpas, det är just det som brukar kallas för kommunarrest. Alltså du kan få en anmälningsplikt och bara dyker upp och gör det på polisstationen, oftast i den lokala polisstationen, den tidsram som du ska komma en gång i veckan och säga hej, här är jag, titta bra, om man uppfyller sin plikt. Och i de här fallen har man gått så långt som att du får inte lämna den och den kommunen eller det och det området och så vidare. Och då så kommer då din följdfråga. Är en människa som då förvisso anses ha en förhöjd risk eller en stor risk att begå terrorbrott, kan han inte begå det i den kommun som man då, så att säga, citat, inlåst i? Jo, det är klart att han kan göra. Men det finns andra aspekter som man då ifrån säkerhetspolisens sida och de här domstolarnas sida också hänvisar till, nämligen att om den här personen i fråga skulle ha en möjlighet att resa fritt över riket, så skulle han kunna både ta kontakter och inspirera andra människor i grupperingar som finns på andra håll att begå terrorbrott. Man vill, så att säga, begränsa rörelsefriheten. Och vad det har för praktisk inverkan, det är jag verkligen inte rätt man att svara på, därför att idag kan man ju både kommunicera och uppvigla och inspirera och undervisa så mycket via digitala via digitala kanaler och så vidare. Men det här är i varje fall någonting som man har kommit fram till att det i någon mening ger en förhöjd säkerhet för medborgarna, eftersom man trots allt anser att det finns en risk för terrorbrott.
Det är ju extremt svårt att läsa sig till vad Säkerhetspolisen grundar sina misstankar på när man får ut de här hovrättsbesluten eller tingsrättsbesluten. Man kan överklaga tingsrättens beslut i hovrätten och så vidare. Så står det ju liksom sekretess A, det står ju aldrig vilken person det är nästan, och det står ju liksom ingenting om misstankarna, bara det att det finns sådana misstankar för att en person eventuellt skulle kunna göra sig skyldig till terrorbrott eller andra brott mot rikets säkerhet och så vidare. Det är inte så transparent, och som jag tolkar det så är det väl inte så att det föreligger någon konkret brottmisstanke som man brukar prata om när det gäller rätten till tvångsmedel och liknande i andra sammanhang. Liksom, hur stark behöver den här misstanken från Säkerhetspolisen vara?
Ja, den frågan har ju väckts av bland annat medborgarrättsadvokater, och det har ju diskuterats om inte bara svensk utan även andra länders, demokratiska länders lagstiftning på området i överensstämmelse med mänskliga rättigheter. Därför att grundprincipen är, som vi alla vet, att om du anklagas för brott så har du rätt att inom skälig tid få den anklagelsen prövad av en domstol i så fall. Och i de här fallen så är det ju då i någon mening i varje fall en indirekt anklagelse om inte om brottslig gärning, men att du skulle kunna tänkas komma att begå brott. Och det är naturligtvis uteslutet att använda sig av den metoden i ett reguljärt rättssystem eller en reguljär rättsprocess. Så här, men vi tror att det här finns en förhöjd risk, och då börjar vi komma in på, är det en stämpling, är det en anstiftan, är det en förberedelse? Det vill, som alla vet, förberedelsebrott är väldigt svåra många gånger att bevisa inom straffrätten. Och då har man i de här sammanhangen väl sagt att det ska vara, jag vet inte faktiskt formuleringen i lagen, men möjligtvis ska det vara troligt att, eller att det ska vara sannolikt. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilka rekvisit det finns, men man har då tyckt att det här är en rättighet som Konungariket Sverige har för att freda sig själv emot så allvarliga brott som terroristbrott. Men jag vill också påpeka att de här lagarna, både framförallt utlänningslagstiftningen, har ju använts i tidigare tillfällen för att bland annat avvisa utländska fotbollssupportrar vid gränsen till Sverige, därför att de är så här kända huliganer, och det kan då antas på goda grunder att de kommer att vid en fotbollsmatch, en landskamp i Friends Arena ställa till upplopp och så vidare. Så att även om det är en betydligt lägre nivå, så återkommer jag till det jag började med. Det finns ingen ovillkorlig rätt för människor som icke är svenska medborgare att uppehålla sig på svenskt territorium enligt svensk lagstiftning.
Svårt att granska också, kan jag tycka, för oss som skriver om sånt här, journalister, för det som står här är att ett av de här aktuella besluten till exempel är ju, så jag kan citera, att det som sekretess A har anfört och vad som i övrigt kommit fram utgör inte sådana starka skäl att det intrång eller men åtgärden innebär för sekretess A väger tyngre än det allmännas intresse av att åtgärden vidtas. Tingsrätten bedömer därför att åtgärden är proportionerlig. Jag menar, det är ju svårt för mig som läser här att tänka, ja men det förstår jag verkligen här. Säpo har ju lagt fram oerhörda mängder av bevis för att den här personen eventuellt skulle kunna göra sig skyldig till ett terrorbrott. Sen vet jag att flera av dem i de här besluten som nu har varit aktuella på slutet har anfört att de har barn och att den här typen av åtgärden eventuellt skulle kunna strida mot barnkonventionen och göra så, vara så starka intrång liksom i rätten till privatliv och familj och sådär, att det inte är förenligt med Europakonventionen att vidta den här typen av åtgärder. Men jag har aldrig sett att någon sån invändning har gått hem. Nu har inte jag läst liksom alla beslut som har fattats i den här frågan de senaste åren, men det verkar väldigt svårt att som sekretess A här få rätt oavsett vilka invändningar man kommer med och slippa undan den här anmälningsplikten, ja, eller kommunarresten.
Det du läst innan till från domen här, det är ju en klassisk proportionalitetsbedömning som ju egentligen domstolar ska vara skickade att kunna göra i all form av tvångsmedelsanvändning, även när det gäller de reguljära rättsmedel som häktning och beslag och annat sånt här, som vi vet att man alltid för den här typen av resonemang, och som kanske i allt för stor omfattning rent generellt utfaller till att allmännas intresse går före den enskildas intresse. Om man tittar på statistiken hur sådana beslut brukar utfalla, jag har ingen aning just i den här typen av, de är ganska ovanliga de här besluten, men det är klart att det är otillfredsställande.
Det är precis det, för jag tror att alla är väl överens om att det är klart att vissa extraordinära medel krävs eller kan vara accepterat när det handlar om att liksom avvärja eventuella framtida terroristbrott eller andra brott mot rikets säkerhet. Men någonstans så är det ju kanske också viktigt att någon tar den striden, att liksom någon arbetar för att det här ska bli tydligare motiverat, för annars så vet vi faktiskt inte. Vi står i en situation nu där det har diskuterats fram och tillbaka, vad ska vi göra med de här personerna som Turkiet har på någon lista och kräver att få utlämnade för att man ska släppa in Sverige i NATO. Alltså vi befinner oss ju och vi hamnar i situationer hela tiden där den här typen av frågor blir aktuella, eller hur?
Ja, den här resonemanget kring alltså rätten vid anklagelse om brott och få reda på grunderna för anklagelserna, och anklagelserna består ju naturligtvis även en bevisning som åberopas emot den. Det kommer lite på skam i den här typen av mål, i vart fall när det gäller möjligheten att utifrån då granska det, eftersom det ändå i svensk grundlag står att förhandling vid domstol ska vara offentlig. Det är den inte i de här sammanhangen, och det är sekretess upp över öronen och så vidare. Och det finns ju ett antal sådana här fall där det här hemlighetsmakeriet i vart fall framställs som, och i många fall också vågar jag påstå, är befogat. Det finns uppgifter som rör rikets säkerhet som på fullt allvar ska få vara hemliga och måste få vara hemliga. Problemet uppstår när den glidande skalan gör sig gällande att man åberopar rikets säkerhet när det inte handlar om rikets säkerhet. Och det här är ju en klassisk fråga i en rättsstat och en demokrati. När så sker, och när man drar till med hemligstämpel, kvalificerad hemligstämpel och rikets säkerhet för att man har någonting som man mer tycker obekvämt om det kommer ut och så vidare. Det här ligger också till grund för en del diskussioner och lagstiftningsfrågor på området, som har diskuterats till exempel huruvida FRA, deras underrättelseinhämtning där av information, ska få användas inom ramen för en förundersökning. Och ett argument för att det inte ska få göras är just att om du skulle kunna använda då så extremt hemlig information som kan tankas ner och sparas av FRA i samband med signalspaning utrikes, och det skulle in i förundersökningen, skulle vara tvungen att åtminstone för en tilltalade redovisa de uppgifterna, och då skulle du då kunna läcka ut, och då har man bedömt att det ligger i vågskålen för att inte få använda signalspaning inom ramen för en förundersökning.
Kan man vända på det också och säga att det är ju inte så trevligt att, så att säga, bli utpekad som en potentiell terrorist, så att man när man skriver sekretess A eller B eller C eller D också gör det lite för den personens skull som nu hamnar under en anmälningsplikt, eller?
Så är det säkert. Alltså att det finns alltså många intressen att tillvarata i den här typen av lite grumliga mål. Med ordet grumlig menar jag inte att de är rättsvidriga, utan just att de är grumliga. Det vill säga, vi sitter här och pratar om att vi som normalt arbetar med att kunna följa domstolars resonemang i domskäl och så vidare är helt utestängda från det. Så vi kan inte här och nu ens diskutera huruvida det här beslutet är korrekt eller inte. Vi vet inte. Och bara det är då en omständighet som gör att fallet är grumligt. Men i den meningen så kan det finnas intressen att bevaka som inte bara är av allmän karaktär när man gör den här typen av undantag enligt de här lagarna, utan också att i någon mening tillvarata identiteten på den person som då utan att kunna få sin sak prövad i domstolen när det gäller själva grundanklagelsen faktiskt är om inte annat indirekt anklagad för att vara en potentiell terrorist, eller direkt ska vi säga anklagad för att vara en potentiell terrorist.
Du, jag hade tänkt att vi egentligen skulle diskutera knogjärn och att man nu kan få dömas till fängelse för det, men det hinner vi inte, för att vi ska också avhandla lite påsk. Vi brukar ju gilla att prata om högtider i den här podden, så jag tänkte fråga dig vad du tycker är det viktigaste på påskbordet.
Jag tycker ju gott med ägg.
Ja. Godisägg eller riktiga ägg?
Ägg är väl riktiga ägg. Det är sådana som har vitt skal och man kommer in så är det...
Men är det det viktigaste på påskbordet, tycker du? En ägghalva?
Inte en ägghalva, men kanske tre ägghalvor med lite kalixlöjrom på. Sådär. Det tycker jag är gott. Men jag tycker mycket om det här som jag gör med generellt även med julborden. Lite gravad lax och lite sånt där som är, hör påsken till. Nu kommer inte jag själv vara hemma på påsken, för jag ska åka till Frankrike.
Jaså, vad ska du göra där?
där ska jag vandra lite grann i bergen där i södra Frankrike.
Om man bara hade lyssnat på vad du säger att du skulle göra på alla dina resor i den här podden, då hade man kunnat tänka att du var någon sån här ultramaratonkille. Liksom. Det är cykelresor och det är
det var
vandringar i norra Sverige och du ska vandra nu och sådär. Det låter som att det enda du gör är liksom friluftsaktiviteter.
Nej, jag är ingen
en lyckra man. Liksom,
nej, jag är ingen skogsmulle som du vet med, i den meningen, men lite vandringar i franska berg och mycket riktigt, jag var på cykelsemester i Frankrike, cyklade mellan vingårdarna där under förra året och sådär. Det tycker jag är trevligt. Och i norra Sverige och Norge ska vi inte prata om där. Jag har gjort en del vandringar till både Treriksröset mellan Norge, Sverige och Finland och Treriksröset mellan Norge, Finland och Ryssland. Det är fina trakter tycker jag. Lite tyst och lugnt och man får koppla av. Men nu är det Frankrike.
Härligt. Själv tänkte jag bjuda mina gäster på ett dignande påskbord. Jag kanske steker ägghalvorna och lägger dem åt sidan så att andra läckerheter får ta plats på påskbordet.
Det vill säga det är hemma hos William Eriksson som det ska firas påsk i familjen Eriksson.
Det kan då hoppa upp och sätta det på att det kommer bli påsk för alla. Påsk fyr alle. Hörrni, tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Dagens Juridikpodden. Glöm inte att mejla oss på podden@dagensjuridik.se om ni har någonting att tillföra eller något annat som ni vill ha sagt. Vi hörs om en vecka igen. Glad påsk. Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.